Ja, då var det dags för A-radion idag igen. Och jag som sänder idag är Katarina Bosetti Kristoffersson. Och med mig så har jag Amanda Kristoffersson och Daniel Dellenmark.
Jajamensan, jajamensan.
Är mitt ständiga tekniska support. Och idag har vi ett speciellt tema. Och ni får en liten ledtråd med den här låten. Ja, välkomna tillbaka till A-radion och idag är det Katarina Bosetti Kristoffersson och Amanda Kristoffersson som sänder. Det är Socialdemokraterna i Partilles alldeles egna lördag kan man säga, eller torsdag om man lyssnar på reprisen. Och som ni hörde så lyssnade vi på Iron Maiden, Fear of the Dark. Och det var ju ledtråden till dagens tema. Amanda, vad är det vi ska börja prata om?
Ja, men vi ska prata om rädslor.
Precis. Vi börjar med att prata om rädslor, så kommer vi utveckla det lite till att kanske prata lite om fördomar. Om vad rädslor kan göra med oss människor.
Ja.
Ja. Och rädslor är ju egentligen alltså en känsla som man känner vid hot eller riskfyllda situationer. Och det kan ju vara, alltså, ibland kan man ju nästan inbilla sig över faran. Men det kan också vara en direkt fara. Vad tänker du? Alltså, vad är du rädd för, Amanda?
Oj, det är svårt för mig att svara på. Men jag är nog rädd att förlora någon i min närhet, tror jag. Mm. Jag gillar inte att vara ensam. Nej. Så det är jag nog rädd för.
Ja, och jag håller med. Ensamhet är en sån här... Vi brukar prata det om, du och jag. Mm. Vi är ju släkt, kan man ju säga. Du är min dotter. Och vi pratar mycket om framförallt ensamhet. För att både du och jag är ju extremt sociala människor. Ja. Vi är inte så förtjusta i det här med egen tid. Nej. Utan sitter gärna och babblar. Och ensamhet är ju rätt vanligt att människor är rädda för. Mm. Så att det kommer vi ju komma in lite på. Ja, och jag själv, jag är ju lite som dig, jag är också rädd för att förlora människor. Men jag har ju en sån här skräck, och det är ju eld. Eld är ju en sån här grej som jag är vansinnigt rädd för. Sen så har jag ju liksom lite andra fobier, det är höjder, det är lite småläbbigt. Och jag begriper inte vad som händer när man blir lite äldre, för att när jag var ung så kunde jag kasta mig ut i... coola karuseller på Liseberg och springa från åkattraktion till åkattraktion. Nu gör jag en sån riskbedömning inför varje inför varje kö. Men det ändras. Man blir tråkigare med åren, men sen så jag kanske blir modigare. Jag var lite modig i somras när vi var på Liseberg. Du.
Ja, men det var det.
Ja. Mm. Det var.
Vad åkte du då för någonting?
Ja, vad heter den jag åkte då? Jag skrek hela tiden.
Du åkte Valkyria, tror jag du åkte.
Precis, Valkyria. Mm. Den då, det var åka av, kan man säga.
Ja, den,
ja det var den. Mm. Ja. Sen var det nästan inget stopp på mig. Då ville jag åka med. Då föddes, eller återupplivde, eller levde jag min inre tonåring.
Ja.
Ja. Daniel, har du någon rädsla?
Höjder.
Höjder. Ja.
Det är ju ingenting för mig.
Nej.
Bara man ser bilder på tv med höjder, eller bara man kommer i närheten av höjder, det är, usch, nej.
Nej.
Så atmosfär på Liseberg är ingenting för mig, kan jag säga. Jag aldrig kommer sitta i den. Aldrig.
Nej, nej, den är, jag begriper inte hur människor
utsätter sig.
Ja. Nej, precis. Frivilligt också. Mm.
Ja.
Ja. Men någon som jag inte är rädd för, det är Darin.
Ja.
Ja, och det här var Darin, rädda mig. Och idag är det A-radion och vi har tema rädsla. Eller vi börjar prata om rädsla för att sen utveckla det lite. Och vi har precis bekänt våra egna inre rädslor. Men nu under pausen så pratar vi om en annan liten rädsla, och det var, vi pratar om havet.
Mm.
Att det stora okända och de mäktiga krafterna. Och då kan vi spinna vidare lite på det här med att vara rädd för det okända och lite skeptisk emot det. För att just liksom prata om vad gör vi med vår rädsla och ja, vad händer när man är rädd. Vad händer med dig när du är rädd, Amanda?
Jag vet inte. Jag tror nog att jag hade reagerat lite olika. Men ibland kanske man stänger in sig själv om man är rädd.
Ja.
Och så.
Mm, just det.
Jag tror att man kan förvandla sin rädsla till andra saker.
Mm.
Som till exempel ilska och så. Mm. Beroende lite på vad man är rädd för. Liksom.
Mm, just det. Ja, det tror jag också. Och framförallt, då kanske det inte handlar om när man är rädd för höjder, så kanske man inte blir så arg.
Nej.
Eller för havet. Men just om man är... när rädslan kanske blir att lära känna andra människor.
Mm.
Och vi kommer prata om, eller ja, vi kommer in på det nu med fördomar gentemot andra människor, kanske andra kulturer. Och det som faktiskt till slut blir rasism och främlingsfientlighet grundar sig ju ibland, inte helt sällan i alltså en kombination av rädsla för det okända och också okunskap och ja, att man inte... Man känner inte personer helt enkelt utav en annan som har en annan bakgrund. Du har ju varit på en föreläsning i veckan
ja.
Som du ska få berätta om.
Ja, jag var på Åsa Erlandssons föreläsning.
Mm.
Eller hon var på min skola kan man ju säga och hade en föreläsning för oss om boken hon har skrivit som handlar om skolattentatet i Trollhättan.
Mm. Just
ja.
Och det ska vi prata mer om. När vi pratar om fördomar så är det ju en vanlig föreställning att, ja, att man själv inte har fördomar. Och jag tror att det är en av de farligaste kommentarerna man kan säga. Att jag har inga fördomar, för att jag tror att alla människor har fördomar. Det är lite vad man gör med fördomarna och rädslor och farhågor. Som gör att, ja, vad man gör med det helt enkelt. Och jag läste lite om, alltså det blev lite komiskt när jag började läsa om fördomar och rädslor. Men då läste jag att alltså när hårdrocken slog igenom alltså på 70-talet i Sverige så sågs hårdrockare som konstiga. Och liksom 10 år senare så var hårdrocken en stor del i ungdomskulturen. Men då kom syntarna och då var de konstiga. Liksom. Mm. Så att fördomar har ju funnits liksom på alla möjliga nivåer. Och vuxengenerationer har ofta också gnällt över den farliga musiken. Min mamma som är född slutet av 40-talet, hon var ju ett stort Beatles-fan. Och de var ju farliga. Det kanske man inte skulle säga idag om Paul McCartney att han skulle vara en farlig människa. Elvis såg som farlig. Han dansade så utmanande. Vi pratar om hiphopen på 90-talet, då när jag växte upp som den farliga hiphopen. Och man pratar fortfarande om hiphop som farlig. Liksom.
Mm.
Så ibland så kan det ju vara liksom små saker som gör att man alltså fördomar väcks. Och ibland kan det vara liksom, stora saker. Det kan vara att man inte är van vid en manlig sjuksköterska så att man reagerar. Och det handlar ju också om, då handlar det om normer och strukturer. Liksom.
Mm.
Ja, men det är spännande. Mycket spännande.
Ja, det är det verkligen.
Och jag tänker så här att vi ska lyssna på Melissa Horn, Aldrig vågat. Ja, det var Melissa Horn, Aldrig vågat, på temat rädslor och farhågor. Och vi har ju pratat lite om rädslan för det okända. Och jag tror att ja, vi tre som sitter här i studion är ju antirasister allihopa. Och vi kanske tänker, så vi kanske pratar för lite om, när vi pratar om antirasism och vi pratar om alltså, fördomar och så vidare och hur vi blir... kan jobba mot, alltså för att rasism ska försvinna, så kanske vi pratar för lite om rädslor för det okända. För att om man tänker där vardagsrasismen, eller rasism kan vi säga, tror jag är grunden, alltså baserad på en rädsla för det okända och ha ganska mycket gemensamt med det andra som man är rädd för. Jag tror liksom inte att man är ond, utan det handlar om att det är en rädsla, man tycker att det är obehagligt. Och jag tror att alltså, det kan botas på samma sätt som man kan faktiskt bota sina rädslor. Och det gör man genom att utmana dem oftast. Man för in lite i taget, liksom, som den, alltså, för den, det som man är rädd för. Det tror jag. och att man lär sig att det är liksom ofarligt. Alltså vanans makt, det man ser och hör ofta, det är liksom det man lär sig, man lär känna av. Och då blir man mindre rädd. Liksom.
Mm.
Så jag tror liksom egentligen, ja, det är klart att man kan bota rasism om vi bara lär känna varandra, ja. Tänker jag. Och jag menar, vi har ju alla, jag har i alla fall den konstiga släktingen som är liksom lite kan dra lite rasistiska skämt liksom. Ja. Jag tror att många har den i släkten. Och det finns också den här liksom, skepsismen liksom, mot samkönade äktenskap. Det handlar ju också om att man kanske inte man vet inte, man kan inte liksom.
Ja. Många rädslor handlar just om okunskap, ja. Och just att bilda sig i alla saker som man inte har kunskap i.
Ja,
tror precis. Jag det är väldigt, väldigt viktigt.
Ja. Mm. Ja. Oh, ja, det tror jag.
Jag tror mycket handlar om att du är osäker i dig själv också.
Ja.
Och därför väljer att hata på andra människor och hata på andra folkgrupper och så. Liksom.
Mm. Ja, precis. Och också så att ibland så kan man ju, alltså om man inte då dessutom inte känner någon i en annan folkgrupp till exempel.
Mm.
Och då ingen ifrågasätter ens fördomar och man inte blir liksom bildad. Då får ju det liksom ligga och gro där och utvecklas till det som då kan bli hat.
Mm.
Och det är också lite därför du fick ta med dig den här boken.
Ja.
För där grundar ju sig det här attentatet som var i Trollhättan var ju rasistiskt, ett rasistiskt brott. Liksom.
Ja.
Ett hatbrott.
Verkligen.
Och tyvärr så var det liksom, det var en ung pojke kan man säga.
Ja.
Även om det var ett fruktansvärt dåd så har vi pratat om vad kunde samhället ha gjort? Liksom?
Ja.
Vad kunde man ha gjort för att förhindra det här? Liksom? Vad var det som födde detta?
Ja. Mm. Det var mycket som inte framgick i media och sånt. Varför liksom han valde att göra det som han gjorde och så. Liksom. Men hon, Åsa som kom och föreläste hos oss, valde ju att gå in i det lite djupare och göra en egen research på vad som hände liksom, och vad som pågick i Antons liv, han som begick där liksom,
just brottet. Det. Ja. Vad skulle du säga att du tar med dig från boken?
Jag tar nog med mig mest liksom, att i boken fick man verkligen veta att Anton var en väldigt ensam människa och att han inte alls hade några vänner och att han förmodligen hade problem, liksom, alltså några liksom, funktionsnedsättningar och ja, det pratades ganska mycket om att han kanske hade liksom funktionsnedsättningar liksom, som kunde orsaka detta och att han inte fick den hjälp han behövde. Liksom.
Mm, just det. Mm. Ja, och jag tror ju också som du säger med just ensamheten, att sitta ensam med sina tankar tror jag kan vara farligt.
Liksom. Ja.
Ensamhet och rädsla är två känslor som är destruktiva och liksom som kan trigga varandra, tänker jag. Mm. Vi ska fortsätta med att prata om boken och föreläsningen. Men först en låt. Ja, det var Michael Jackson, Black or White. En rätt bra antirasistisk låt, tänker jag. Med tanke på temat vi har kommit in på. Och nu pratar vi om föreläsningen som du var på i veckan med Åsa Erlandsson. Hon har skrivit boken
Det som aldrig fick ske.
Precis, om skolattentatet i Trollhättan.
Mm.
Och vi pratade lite om Anton nu. Vad skulle du mer vilja lyfta ur boken och om föreläsningen?
Man fick veta så mycket mer från henne än vad man kan läsa på sociala medier om själva attentatet. Liksom. Att det var aldrig någon polis eller så som valde att dyka djupare i detta för Anton gick ju bort under det här. Liksom.
Mm.
Så då fanns det ingen gärningsman att prata med. Liksom.
Nej,
och föräldrarna ville inte prata heller. Så att men hon valde att göra egen research och det gick ju bra för henne att göra det. Liksom. Hon pratade med Antons storebror som stod väldigt nära Anton. Liksom. Så
att. Ja, just det. Skulle du säga att det är en viktig bok att läsa?
Oh ja, man får veta mycket mer från boken än vad man kan läsa på sociala medier. Då, liksom.
Mm.
Och det finns en större sanning bakom boken än vad man kan läsa på sociala medier. För att det var många journalister gick fort ut med det här då och gick ut med saker som kanske inte riktigt var sanningen. Liksom.
Mm.
Så att, och hon berättade det att istället för att göra att kolla fort och lägga ut fort så kan man göra en längre research liksom, och lägga ut något bättre. Liksom,
ja, just
som
det.
Också har en större sanning i det.
Ja. Du läser ju kriminologi på gymnasiet och har planer om att jobba inom brottsväsendet. Du ska inte bli brottsling hoppas jag.
Nej,
får utan hoppas motverka.
Ja.
Ja. Men tänker du, har du fått en annan syn på vi har ju pratat om exempelvis skolskjutningar innan. Har du fått en annan syn på det efter att ha läst boken?
Ja, det har jag verkligen fått och Åsa sa det här så himla bra på vår föreläsning att det är många skolor nu som jobbar då emot att detta ska ske och jobbar för vad man ska göra om det kan hända. Liksom, hur man ska gömma sig och hur man ska agera.
Ja.
Men det hon menar är att det är väldigt viktigt att märka de här människorna som ligger bakom i det här mörkret så som Anton gjorde.
Mm.
Märka de människorna som är ensamma. Prata med dem lite extra och inte bara nöja sig med att nej det är bra alltså med mig utan verkligen liksom kolla så att det är bra med alla runt omkring för att annars kan det ju sånt här tyvärr hända och då slocknar ju oskyldigas liv liksom.
Mm, precis. Ja, det var ett fruktansvärt en fruktansvärd händelse och det blir liksom alltid en mörk del i historien.
Ja.
Och ja, vi har ju lyckligtvis varit förskonade från den typen av attentat i Sverige innan. Det har ju varit några sådana, tyvärr.
Mm.
Jag tänker att på USA där är det ju betydligt mer vanligt.
Mm.
Betydligt lättare att komma åt vapen och sånt också.
Ja, precis. Men det pratade vi lite om när du berättade om boken. Liksom, hur lätt det är att klicka hem. I det här fallet så har Anton använt ett svärd.
Ja, och ett väldigt stort svärd också. Det var liksom inte... Alltså det var betydligt stort och väldigt vasst.
Ja.
Då, så att, men det kunde han bara klicka hem så, liksom online på nätet.
Mm.
Så det är skrämmande hur lätt det kan vara.
Ja, och då tänker jag liksom, internet kan... Mänskligheten kanske inte riktigt var redo för internet. Liksom. Om vi tänker på sociala medier, där handla upp innan.
Ja.
Och vi kan också se Breivik i Norge var också aktiv på sociala medier innan. Mm. Alltså vilken spridning det kan få.
Ja.
Och just det här att inte hinna fånga upp. För att då tänker jag att då har det gått så otroligt långt.
Mm.
Så att jag tror att det är viktigt att motverka just alltså både ensamheten men hatet. Liksom. Och rädslan. Liksom.
Mm.
Att hur vi som samhälle och som människor kan förhindra ensamhet, rädsla och hat. Och med det så ska vi spela en låt. Ja, då är du tillbaka till A-radion och vi som sänder idag det är Socialdemokraterna i Partille. Och det är Amanda Kristoffersson, Katarina Bosetti Kristoffersson och Daniel Dellenmark. Alltså alla är inte släkt i studion, bara två.
Två
av tre. Ja, två av tre, det är inte illa det. Och vi har pratat om rädslor och ensamhet, fördomar och vi har kommit in på rasism och även skolattentatet i Trollhättan. Och jag och Amanda, vi gillar att nörda ner i dokumentärer kan man säga. Det är sånt som du och jag gillar. Och vi har ju nördat ner oss i en annan dokumentär i veckan som går att kolla på tv. Och den heter Omgiven av fiender.
Mm.
Den handlar om den nordiska motståndsrörelsen.
Den ligger på Viaplay, va?
Ja, precis. Mm.
Det är en sån sak som jag tänkte se på, men jag har inte hunnit se den än. Men ni får gärna berätta lite om den.
Ja, och jag tänker så här att har man inte sett den så tycker jag att man ska se den. För att, ja, det kryper i en, men någonstans så, ja. Det är inte helt oproblematiskt att se den heller. Jag kanske hade önskat att man problematiserade mer. Ja. Men den går också in lite på det här med rädslor, ensamhet, isolering. Och ja, vad tänkte du när du såg den?
Gud, jag blev nog väldigt upprörd av själva serien för att man verkligen får veta att människor, alltså det finns människor som tycker illa om andra på grund av deras hudfärg och på grund av deras etnicitet och så liksom. Och det var ju någonting jag var liksom, jag visste om det tidigare, men att få se människor prata så öppet om det liksom då, som människor som är med i, alltså så här NMR och så liksom, att man får se att de är så öppna med det liksom och så, det är lite skrämmande.
Ja, för det var ju just det som är i dokumentären, att ja, de blir ju intervjuade, ledande personer för NMR i hela, ja, i hela Norden. Det är både här i Sverige och Norge och Finland och Danmark.
Ja.
Och det är skrämmande just att höra resonemanget, för det var så självklart.
Mm.
Precis som att det är så självklart för mig att prata om jämlikhet och jämställdhet som sosse liksom, eller fackliga rättigheter. På samma sätt så pratade de om att bevara den vita rasen, uttryckte de ju det också. Och liksom såg det som ett hot med flyktingkrisen, att den i stort sett var planerad. Och jag satt liksom och var ganska häpen över hur kan en vara så rädd för det okända, så att du till och med blir provocerad av ungdomar, barnfamiljer, utsatta människor som kommer hit, som har fått fly från hem som inte finns kvar.
Ja.
Jag har så otroligt svårt att greppa om den typen av känsla.
Mm.
Men jag tycker att det var en otroligt intressant dokumentär. Liksom.
Är det många avsnitt?
Det är 6 avsnitt tror jag att det är.
Timmesprogram?
Ja, ungefär 45 minuter.
Mm.
Men det här är också en journalist, Henrik Evertsson.
Det var han som gjorde Estonia också, va?
Ja, precis. Mm. Så att, nej, jag tyckte den var intressant.
Han gjorde inte Estonia, han låg ju i den dokumentären om Estonia. Så att ändå var tydligt.
Ja, precis det. Ja, exakt. Det var bra förtydligande där. Ja. Nej, men just det här att han pratar med dem liksom om hur det är. Alltså, lite om, ja, men varför väljer man att leva i den miljön? Liksom.
Ja.
Ja, en viktig dokumentär, men och skrämmande. Ja.
Ja, och det, man ska verkligen ge honom cred att han vågade intervjua de här människorna och att han verkligen liksom höll sig. Att han gjorde det väldigt professionellt liksom.
Ja,
och så.
Det gjorde han.
Ja, jag tror inte jag hade kunnat hålla mig av att intervjua de här männen och kvinnorna som hade de här extrema åsikterna liksom. Och han, det var ju inte bara NMR, utan det var ju han också från Norge som var islamofob. Så han påstod att han inte var rasist, men att han tyckte att det var liksom en sjukdom att bära slöja och så.
Ja, och det var ju också så där, jag tappade hakan. Liksom. Mm. Jag tänkte så här, att hur kan det bli så tokigt i en människa att den tror att men det är en sjukdom? Liksom.
Mm.
Och vad är det som provocerar så mycket över att vi kanske inte delar samma religion? Liksom.
Mm.
Och ofta så är det ju människor som inte ens är speciellt religiösa som blir provocerade. Det är ju också en otroligt märklig del i det. Liksom.
Ja.
Så att, ja, rädslor är en mycket, mycket märklig del.
Mm.
Men jag tänker att Mikael Wiehe, han säger det, eller sjunger det så bra i den här. Ja, det var Mikael Wiehe. Det här är ditt land. En otroligt vacker låt. Och det är precis så här det är, tycker jag.
Mm.
det här är ditt land. Det tillhör dig och mig. Vi alla som vill vara här.
Han får verkligen till det, Mikael.
Ja, verkligen. Och apropå, vi pratade lite i en paus om konserter. Ja. Jag har varit på Mikael Wiehe. Mm-hmm. Jag var så starstruck så att jag började gråta innan han hade börjat sjunga. Mm. Men det är för att jag är uppfostrad lite med den här musiken. Mm. Men fantastisk artist, tycker jag. Ja. Och också en känd antirasist. Så jag tänkte att jag var tvungen att lyfta in honom i det här tunga ämnet.
Ja.
Och jag tänker också att det är en liten smäll i ansiktet på dem som är rasister att höra.
Ja, och en annan artist som är antirasist är Timbuktu. Och på en av mina svenska lektioner så fick vi höra hans tal han hade till svenska folket och så, när han tog emot ett pris som han fick väldigt mycket hat för från då till exempel
de högerextrema sidorna.
Precis. Ja. För att de då påstod att han inte var svensk och att han inte skulle få det priset liksom.
Just det. Och är det därefter han gör den här jag är Jason, va, med när han håller sitt pass.
Mm, ja, det var det. Det var den.
Det var då han gjorde det.
Ja, det var den videon vi fick se på när han berättade att han tog med sitt pass här idag för att det är en viktig del av honom. Visa att han är svensk, han är liksom, han har ett pass. Och.
Ja, och det där är så fruktansvärt hur du ska alltså behöva bevisa att jag är svensk.
Ja, på grund av hans liksom hudfärg så ville de då inte, då sa de till honom att du är liksom inte svensk, du ska inte få det här priset, du förtjänar inte detta liksom och så.
Nej. Återigen, det här hatet och fördomarna, rädslan för det okända.
Ja.
Och jag tror att det är en otrolig liksom, skadlig del i vårt samhälle som vi måste hitta en gemensam lösning på.
Ja.
Ett sätt är ju som vi gör idag, att vi pratar om det, vi försöker belysa det och uppmuntra människor till att kanske möta sina rädslor för det okända. Jag tänker att en rätt trevlig sak är ju att säga hej till någon man inte har hälsat på innan.
Ja,
det är en sådär, ett leende smittar ju något fruktansvärt. Så det är inte bara pandemier som smittar, även leenden smittar. Och vi pratade ju precis om en dokumentär som vi uppmuntrar eller uppmanar folk att se och omgiven av fiender. Det finns säkert blandade åsikter om huruvida den är bra eller om den är för snäll mot nazisterna. Mm. Men det som vi pratar om är ju rädslan för det okända. Mm. Och frågan är väl, tror ni att man kan bota? Nu låter det som att det är en sjukdom, men tror ni att man kan ändra en som är så extrem i sina åsikter som de här personerna är i den här dokumentären?
Ja, alltså det tror jag. Ja, men vi såg ju den dokumentären och då var det ju en av dem, en man som deltog i den dokumentären som var med i NMR, tror jag han var med i. Han valde ju att hoppa av för att han fick så mycket hat och liksom hans familj fick så mycket hat. Jag kommer inte riktigt ihåg varför, just om det var den anledningen han valde att hoppa av NMR, men han var ju med mycket i avsnitten liksom, och sen fick man se en snutt när han berättade liksom att han hade hoppat av.
Ja.
Så jag tror att sånt, alltså det går nog att få människor att ändra sin åsikt.
Mm.
Det tror jag absolut, men hur man ska göra det och hur man ska få alla att ändra sin åsikt vet jag inte riktigt. Nej. För jag kan inte riktigt förstå mig på hur man kan hata på människor på grund av deras hudfärg eller då religion och så vidare. Liksom.
Nej.
Det är så svårt att tänka det. Liksom.
Ja. Ja, och sen så tror jag inte heller att, jag menar, att säga att det bara beror på alltså rädsla är också att förenkla det, för att om man då har gått med i det här extrema, vi pratade lite om den här gamla damen som är med i NMR.
Just det.
Där är det ju liksom ideologin. Liksom.
Mm.
Där handlar det inte om okunskap. Där handlar det ju om att hon tycker så.
Ja. Vissa gör ju sådana självmedvetna val och sånt också. Ja. Mm. Det går, alla går inte att förändra och sånt, men nej. Många går nog att förändra. Ja.
Men det är en samhällsutmaning vi har. För någonstans så ska vi ju dela på det här samhället tillsammans allihopa. Men jag tänker att vi måste ju någonstans tro på att det går att förändra. Det går att bli av med rasism och klassklyftor. Liksom.
Mm.
Det måste ju gå. Annars får vi ett fruktansvärt samhälle.
Ja, och jag tror också på att inte liksom exkludera varandra och andra människor. Liksom, utan att visa mycket kärlek och visa att jag är inte farlig på grund av vad jag har för hudfärg. Och jag är inte farlig för att jag liksom röstar på det här. Eller jag är inte farlig för att jag är med i den här religionen och så. Liksom.
Precis.
Utan jag tror mycket på att om vi visar kärlek och så kommer, så borde man inse. Liksom.
Absolut. Det tror jag också. Jag tror att man kommer otroligt långt på att visa, som du säger, kärlek och välvilja.
Mm.
Det tror jag.
Att inkludera alla.
Ja, exakt.
Precis. Att liksom sänka trösklarna till att delta i samhället. Oavsett om det handlar om liksom utbildning eller idrottsrörelsen. Där tror jag är en otroligt viktig del. Liksom. Idrott och föreningslivet tror jag är en... Jag tror att det är viktigare än vad man tänker. Och också det här att komma in på arbetsmarknaden.
Ja.
Att inte vara isolerad.
Att verkligen liksom få in alla liksom människor i fotbollslagen och i liksom på jobbet och liksom att man blandar, att det blir mångkulturellt liksom.
Mm.
Och inte stänger ut människor från områden att bo i och så att det är liksom så. För det är ju ett problem vi har i dagens samhälle att det blir mycket så att det här området är dyrt att bo här, så nu ska jag, alltså liksom så blir det inte så mycket mångfald liksom.
Nej, precis. Det blir segregerat liksom. Alltså, även om vi tar liksom klassperspektivet liksom.
Ja.
För att säga att då jag som är lite äldre än dig där det inte var det fria skolvalet utan man gick i den skolan som man gick i. Jag bodde i ett område som var, jag bodde i Åby. Där var det inte speciellt mycket höginkomsttagare. Men när vi började i högstadiet så slogs vi ihop flera skolor. Så att då blev det liksom att jag som då var barn till en ensamstående mamma. Helt plötsligt hade liksom klasskompisar som hade akademiker, föräldrar som hade väldigt, väldigt bra jobb. Liksom, och det var läkare och så vidare. Och vi umgicks till slut. Alltså, och jag tror på den här mixen. Liksom.
Mm.
Och vi var också personer med olika etnisk bakgrund. Liksom.
Ja, och jag tror det blir just ett problem just nu i Göteborg där de lägenheterna ska... De ska inte vara hyresrätter längre utan det ska liksom bli köpenlägenheter och så vidare.
Mm.
Och där blir det också just ett problem att nu kanske det inte är mamman som har en son och hon jobbar som liksom undersköterska utan nu blir det bara doktorn och doktorns barn. Liksom de som Precis. Har råd att bo där eller mäklarens barn och så liksom, som kan leka med varandra typ.
Mm.
Då blir det inte så mångkulturellt längre heller. Och det är just där problemen börjar tror jag, att man separerar alltså, varandra liksom, och människorna så.
Ja, precis. Man får inte möta varandra.
Nej.
Man får inte ha de här samtalen.
Mm.
Nej. Jag tror att du har helt rätt.
Mm.
Klok som en bok får jag säga.
Tack.
Och det firar vi med en låt.
Ja.
Ja, då var A-radion tillbaka. Och det är fortfarande Amanda Kristoffersson och Katarina Bosetti Kristoffersson och Daniel Dellenmark i studion. Och den här låten har Amanda nästan inte fått höra någonting under sin uppväxt. Inte det minsta. Och ja, som förra gången jag sände, då var det ju Amandas pappa som var här. Då blir det alltid Bob Marley.
Ja.
Ja, och jag lyckades få in en Lars Winnerbäck-låt och nu kommer jag på att Lars Winnerbäck har vi inte då.
Nej.
Men vi kontrar med mammas andra favoritband, YouTube.
Ja.
Nu kommer vi in lite på framtiden. Vi har pratat lite om vi har pratat mycket om samhällsproblem. Fördomar och rasism och ensamhet. Du som är tonåring, du ska växa upp, bli vuxen, starta igång livet på riktigt. Hur vill du att samhället ska se ut då? När du blir vuxen? Eller även nu? Liksom.
Ja, men det var ju lite som jag gick in på tidigare, det där med lägenheter och så. Och, alltså hur jag vill att det ska vara är ju att alltså, det ska ju vara mångfald och det ska vara blandat. Liksom.
Mm.
För annars tror jag jättemycket på att det kommer liksom aldrig ta slut det där med rasism och så. Liksom. Att, jag tror mycket på att mina barn, om jag får några när jag blir större, vill jag liksom ska kunna leka med alla möjliga liksom barn med alla och liksom som har olika religioner och olika etniciteter och så liksom.
Mm.
Och då tror jag att vi måste leva i ett samhälle där man inte liksom grupperar varandra och grupperar människor och liksom sätter människor från andra länder i de här områdena och de som har möjlighet till att bo i de rika områdena liksom så, för att då får vi ett liksom problem liksom.
Mm. Mm, absolut. Och där tänker jag att vi, alltså, bostadspolitiken är ju en jätteviktig del.
Mm.
Dels så ska vi ha bostäder åt alla, men också ett sätt är ju att vi måste ju bli av med trångboddheten också.
Verkligen.
Och arbeta bort det här i de utsatta områdena.
Mm.
Att få till liksom, alltså, verkligen jämlikt på riktigt, tänker jag. Det tror jag är en jätteviktig samhällsfråga. Och det börjar ju med bostäder och utbildningsdelen. Skolan, förskolan.
Ja.
Jag är ju den kategorin av människor. Jag tror ju på en förskola från tidig ålder.
Ja.
Dels så tror jag att barn mår bra av att vara i ett sammanhang i förskolan.
Mm.
Men det är också ett sätt att utveckla språk, lek och så vidare liksom, med andra. Jag tror att det är ett bra sätt att komma ifrån isoleringen. Och få ut alla föräldrar i arbetslivet. Det är vad jag tror. Ja. Mm. Sen så tror jag också att klimatet är ett otroligt viktigt, en viktig del och en stor utmaning som vi har framför oss. Den löser vi kanske inte idag heller.
Nej. Precis, och det är också det handlar ju om, det att det är inte bara en människa som kan lösa alltihop, utan alla i samhället måste hjälpas åt och liksom och så, och inse att det är ingen som är farliga på grund av religioner eller etnicitet, utan alla vi är människor, och innanför har alla blod och kött liksom, och utanpå är det bara liksom hudfärgen som vissa går efter då, det är väldigt synd.
Mm. Ja, precis. Man går efter skalet. Liksom.
Mm.
Ja, vi har att jobba på, kan man säga. Och jag tänker att vi lyssnar på Lale, så kan vi ju komma på en bra arbetsplan tillsammans, hur vi löser det här.
Låter bra.
Ja, och här hade vi Lale med Goliat. Amanda påminner mig om att jag har stått och fulgråtit på skolgården vid en skolavslutning. Mm. Det är inte så lätt att stå där och bita ihop när småbarn sjunger den här.
Nej.
Ja, en fin låt. Och som ger en lite framtidshopp. Och i år är det ju valår.
Mm.
Det blir ett spännande valår. Du får inte rösta än. Men du kan påverka.
Ja.
Ändå. Ja. Och nu eftersom du sitter mitt emot två stycken som är politiskt aktiva, så nu kan du komma med världens kravlista.
Ja.
Vad skulle du säga, du får ju skicka med det till alla politiker, oavsett färg, för det finns säkert fler politiker som lyssnar. Vad tycker du är, vad skulle du säga är viktigt för oss politiker att tänka på?
Oj, jag vet inte riktigt, jag tycker att det finns ju flera frågor som är väldigt viktiga för mig i alla fall. Och några av dem är ju liksom till exempel då de här frågorna om att det ska bli liksom lite mer mångkulturellt. Att vi ska försöka satsa på att liksom verkligen få med alla i samhället. Mm. Och miljön tycker jag är väldigt viktig också. Att vi ska liksom verkligen förändra och försöka pusha att få en bättre miljö, för annars kommer det ju inte vara hållbart att leva på vår planet längre, till exempel.
Mm.
Så sådana frågor tycker jag är väldigt viktiga.
Mm.
Men också typ hur vi ska fördela liksom, alltså, de här pengarna på bra sätt och lägga dem på till exempel bra saker också. Och det här till exempel då att när vi pratade om boken tidigare om Anton, att det är väldigt viktigt att märka människor i skolan och lägga extra resurser i så fall på skolor för att hjälpa barn med svårigheter och liksom hjälpa barn som har det svårt och ge utredningar till folk som verkligen behöver utredningar och så vidare liksom.
Ja, jag kan inte något annat än att hålla med dig.
Ja.
Jag tror också att resurser till människor som behöver det.
Mm.
Absolut. Ett solidariskt samhälle,
ja,
tänker jag, vore det allra bästa. Vad tycker du om politiska debatter då? Tycker du att det är intressant att följa?
Ja, det kan jag tycka. Jag tycker det är intressant att lyssna på vad de har att säga och se hur folk för sig under debatterna och liksom vilka som kan hålla sig ifrån att bli riktigt arga och så vidare. Liksom.
Ja, just det.
Ja. Så det kan jag tycka är väldigt intressant att kolla på ibland.
Mm. Det är också en hobby att sitta och bara, vem brister för nu?
Ja.
Ja, ja. Så det har ju varit en liten kritik kring framförallt partiledardebatter i tv, att det blir liksom lite sandlådenivå.
Ja.
Och det är jag väl kanske beredd på att hålla med. Jag brukar bli så nervös när jag kollar på det.
Ja. Skulle det inte vara någon partiledare bört ganska snart i typ TV4?
Ja, det är
jag tror att det skulle vara för ett tag sedan, men då hade Magdalena Andersson covid, så då fick de skjuta upp hela partiledardebatten. Ja. Men det är någon gång nu snart i februari, tror jag.
Mm. Ja, jag brukar ju faktiskt kolla lite när det är i riksdagen, för jag tycker att det blir oftast mer sakligt, det är inte så... Det blir inte så tv-aktigt.
Nej.
Ja, men det blir spännande. Så får vi väl se vad det här valåret tar oss. Jag hoppas att vi kan ha många, många och roliga och ibland snälla och ibland hetska debatter.
Ja.
Det hoppas jag.
Men jag tycker att Magdalena är väldigt skicklig när hon pratar och så. Jag tycker hon är duktig. Jag tror att hon kommer göra sig bra.
Ja, det tror jag.
Håller med fullständigt.
Ja. Mm.
Ja, hon är grym. Ja, men så får vi se vad som händer i politiken.
Ja.
Men Amanda, nu är det Håkan Hellström som vi ska gå på i sommar. Din tid kommer. Ja, det var allas våran göteborgare Håkan Hellström med Din tid kommer. Ja, och nu börjar vi så sakteliga runda av vår dag. Amanda har fått skicka med viktiga delar till oss i politiken, så att vi har lite att jobba på nu under det här året och framåt.
Mm, verkligen.
Och det vi vill göra från studion, vi vill påminna om reprisen på torsdag såklart. Och kan även lyssna på det här programmet i poddversion på
soundcloud.com. Så småningom när vi har klippt bort musiken så söker man på Socialdemokrat Partille, så finns det massa andra gamla program också som man kan lyssna på.
Ja.
Yes.
Man kan alltid ha en sosse i lurarna.
Mm. Precis, ja, precis. Ja. Och sen som sagt reprisen torsdag 16.30.
Jajamän.
Yes.
Då hörs vi på reprisen eller på SoundCloud.
Och nästa vecka är det nya talanger som ska köra radio. Då är det ombudsmän från Göteborgs partidistrikt som ska sända.
Ja.
Så då får det bli spännande.
Ja.
Jajamän.
Då blir det nya röster.
Jajamän.
Vi kommer tillbaka.
Det gör vi. Ja. Ha en fortsatt trevlig lördag och lyssna ni på reprisen så har ni en fortsatt trevlig torsdag.
Jajamän.
Och vi avslutar med, vad avslutar vi med?
Vi avslutar med Imagine med John Lennon.
Mm. Ha det gott.
Hej hej.